Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tänkte på det. Jag var med på ett jävla tv-program direkt när jag kom hem. Jag har sån jävla ångest. Jag brukar aldrig titta, jag brukar aldrig läsa vad jag är med i.
Mm.
Och såg jag det på grund av att Frida ville titta. Så bara, okej, okay, men jag kollar. Och så bara inser jag så här, jag har en sån jävla sjukdom. Från att, jag menar, jag var ju programledare för 15 år sedan.
Mm.
Så fort jag hamnar i ett sånt här sammanhang, då är jag liksom... Jag hamnar i ett läge där jag känner att jag måste ta ansvar för samtalet och lägga mig exakt på den nivå som samtalet är.
Mm.
Och det är jättegulligt liksom. Ända tills man liksom är där och ska representera sig själv och någonting man har gjort så här. Så bara se mig själv bara, vänta nu, vad fan dansar du för, din jävel? De bara, dansa. Jag bara, så här,
de stoppar i en peng.
Ja, bara, men dansa lite mer. Men du vet, så här, man bara, nej.
Nej, men det är inte så det är, vi kommer få dig dansa lite bara. Ja.
Alltså, rullar det? Ja, vi rullar ju alltid från början liksom.
Ja, så alltså, det
rullar. Ja, bra.
Så att det är Janne Josefsson style brukar vi säga.
Ja. Ja. Dold kamera rätt upp i ansiktet.
Ja, exakt. Ja, hej och välkomna allihopa till veckans dos av Stocks och Wilson har en podd.
Hej.
Hej, ja, det hej. Var det Stocks alltså.
Ja, vi har en gäst.
Ja, vi har en gäst.
Vi har en gäst. Det är en kompis till oss, men också en riktigt rolig person och bra regissör.
Ja, mångsysslare.
Mångsysslare.
Ja.
Lite
multikonstnär.
Alla, man har ju tar ju en plats i sitt gäng. Ja. Och det här är lite, jag ska säga, nästan en guru för oss alla skådespelare och kompisar. Han är liksom allvetare, extremt intellektuell. Skitsamma, han är här. Ett stort
välkomst. Det är inte därför han är här, för att vara intellektuell väl? Hoppas jag, för då kommer han bli besviken.
Ja, exakt. Ja. Tarek Saleh.
Hej.
Tarek Saleh.
Hur känns det att vara här?
Här i rummet med er.
Ja, exakt.
Det känns underbart. Men det är ju... Alltså, det känns jättekul.
Är du nervös?
Ja. Jag är faktiskt det.
Ja, vad bra. Vi ska... du kan väl berätta lite om din bakgrund och från ax till limpa.
Det finns en jävla lång bakgrund.
Ja, jag vet. Du behöver inte ta med allt. Men det finns ju väldigt många intressanta.
Ni är så gulliga. Nej, alltså, det är en lång bakgrund. Det är ert sätt att säga att jag är äldst i våran vänskapskrets.
Nej, men hur gammal är du? Inte Fares äldst.
Nej, jag är äldst.
Är du äldre än Fares?
Jag är ett år äldre än honom.
Ah, okay.
Tyvärr. Nej, men så att, och jag fyllde år nyligen och ni har inte sagt grattis i efterskott.
Grattis i efterskott?
Men jag trodde att du inte ville bli gratulerad längre på dina födelsedagar. Så att det var liksom där.
Jag grattade dig på Facebook.
Ja, det gjorde ni väl. Men ja. Facebook. Ja, men Facebook. Det är så jävla lat. Alltså, när man är riktiga vänner så skickar man ett sms.
Jo, men jag
tror inte Stocks har grattat mig på födelsedagen på, ja, jag vet inte.
Så. Nej, men det känns inte så viktigt när ni förlorar, men när jag förlorar då är det lite viktigare. Skitsamma. Vi ska berätta om, du måste berätta om din bakgrund och vem du är.
Ja. Alltså, jag är född 1972 på Södersjukhuset i Stockholm. Min mamma är bildlärare, min pappa är filmare. Min pappa är från Egypten, min mamma är från Södertälje. Och alltså, jag är uppvuxen i Stockholm i huvudsak, i massa olika ställen. Jag flyttade 14 gånger innan jag var 16. Så jag flyttade jättemycket och runt olika förorter. Jag bodde också inne i stan ibland. Och ja, så här, mitt stora intresse, jag tyckte om att måla som liten. Och sen blev jag graffitimålare från början. Alltså, jag är vad man brukar kalla den, alltså det här är ju liksom, men man, jag är liksom den andra generationen av graffitimålare i Stockholm. Där den första,
ja, vad betyder det?
Den andra, ja, men man kan säga så här, de första pionjärerna i Stockholm som är Dizzy och Ziggy och Sappo och så vidare, de började liksom ungefär ett år innan mig. Och de är också äldre, de är 68 år. De är födda 1968, så när vi började då fanns det redan en liten scen, en liten graffiti-scen liksom. Och sen tog det oss ganska många år. Jag skulle säga att det tog till, eller många år. Om vi säger att jag började måla aktivt 1984 så kanske det var först 88.
Då var jag 3.
Är det sant?
Ja.
Oh, fy fan. Min tjej var inte ens född. Det är ju... ja,
Tack Andreas.
Ja, Stocks, var var du då?
Jag var 4 år, i Göteborg.
Okay.
Det hade vi aldrig hört talas om, graffiti.
Nej, graffiti. Jo, det hade man ju, de var ju de där farliga.
Grafit har mycket av det i verkstadsindustrin.
Ja. Jo, men fortsätt, det är intressant där. Du, 80, du sa 84, men 88 då så tog det fart.
88 så tog vi över tronen. Då blev jag och Circle, som jag målade med, som vi var från Västerort, och vi hade ju liksom hela tiden befunnit oss steget bakom Dizzy och Ziggy, som var liksom de, ja men inte okrönta, krönta graffitikungarna i Sverige. Det var ingenting som hände i Sverige utan att de i princip hade ett finger med i spelet. Och men någon gång där runt 88 blev vi bäst. Och varför jag säger det är för att, jag menar, nu i efterhand kan man ju tänka så här, men gud, det är ganska töntigt och hela den, det är otroligt så här, graffiti är otroligt tävlingsinriktat. Det är helt besatt egentligen av vem som är bäst och vem det är som är, alltså hela, alltså det är ju en amerikansk subkultur från början som väldigt snabbt spred sig i hela världen och verkligen finns i hela världen. Men den är liksom, jag menar, bara det så här, alltså vokabuläret är så här, antingen är du king, alltså då är du, alltså, eller så är du en toy. Jag menar, en toy är liksom, då är du liksom en, du är en leksak, alltså du är bara en jävla toy liksom. Och
så det är ganska hårt.
Det är stenhård hierarki. Och men jag är otroligt tacksam för att ha upplevt liksom, hur ska jag säga, upplevt början av den subkulturen, för att förstå hur en konstform föds och hur reglerna ser ut, och att också ha genomskådat det. För det var precis så att vi blev inte bäst förrän vi förstod att vi var tvungna att bryta mot de regler som Dizzy och Ziggy hade satt upp. Vi försökte ju hela tiden att vinna med deras spelregler. Och det är ju så i nästan allt man gör. Alltså jag tror att det gäller i sport, i politik eller vad som helst, att den som bestämmer är den som skriver lagarna och reglerna. Och sen försöker alla andra att vinna mot den som bestämmer, med problemet är bara att den som bestämmer kan skriva om lagen och regeln. Nej, men tyvärr, du bröt mot den där regeln så du vann inte den här gången heller. Alltså, det är så att spela Monopol med någon som...
Det är som när jag spelar spel med min son. Alltså.
Ja.
Jag vinner aldrig.
Nej, du kan aldrig vinna. Ja. Han kommer alltid bara... Nej, men
jag är toy.
Ja, du är toy, han är king. Ja. Och så är det. Nej, men så när man avslöjat det så försvinner ju också tjusningen i att vara bäst eller att vara kung, för att du inser så här att okej, du kan bara vara det. Vi var det väldigt kort tag, jag och Circle. Vi var det. Säg att vi var det i 3 år. För att det fanns liksom, det enda du gör som kung är att sitta och skriva regler så att andra inte ska ta din plats. Men
att vara nummer två eller nummer tre, det är egentligen intressantare, för då måste du komma på hur du ska utveckla eller hur du ska bryta mot reglerna eller lagen för att vinna. Så att för mig var det helt avgörande för allting jag har gjort efter det, att ha upplevt det och sett det.
Men det här är ju en subkultur som jag känner att jag inte kan jättemycket om. Jag vet inte, Alex.
Nej, det jag kan är ju liksom blood in, blood out, den här filmen.
Okej, okay. Och den har ingenting med det att göra.
Nej, men det är ju kopplingen där.
Ja, de sprayar något gäng-sign, men det hade ju... Ja.
Nej, det var ju en av brorsorna som var ju sån där graffitimålare. Hallå, kommer inte ihåg det här? Blood in, blood out var ju själva bilden på affischen var ju tre händer som har gjort. Det är det jag vet.
Okay.
Ja.
Okay, ja.
Tack, för, jag bidrar med det. Ja. Du frågade mig, jag svarade
ja, på det. Nej, men det här när ni ska ta över liksom, tronen, som du säger, är det någon sån här stand-off? Eller liksom,
nej.
Sker det, är det någon kupp nästan? Liksom,
ja, att? Men det var, jag kan beskriva vad det var vi gjorde. För det är faktiskt en ganska... Så att man gjorde ju, man målar ju. Man målar ju liksom, ofta målar man på nätterna och så vidare. Sen så sprids de här. Det fanns ju inte internet då. Alltså när vi höll på med det här. Eller det fanns, men det var liksom inget som vanliga människor hade. Och därför så var det ju så att folk åkte med sina kameror och fotade och visade. Och så fanns det platser man möttes på. Som där graffitimålare möttes och visade olika bilder på grejer. Och så det var word of mouth. Alltså folk sa, nu är det de som är bäst. Mm. Och det är ju en svår punkt. När säger folk att man är bäst?
Fanns det liksom en risk i att säga att någon annan...
Absolut. Och det fanns folk som var fantastiskt begåvade. Som en av dem, som Christer Linder, som gjorde den här låten Ingen kan älska som vi till exempel. Mm. Han är ju en känd graffitimålare. Och han var ju kanske egentligen bäst under en period, men han fick aldrig det erkännandet. Han blev liksom, alltså han blev avfärdad fast han egentligen var bäst. Så det är en otroligt hård hierarki, och det går inte att säga det, så har det varit i alla länder. Det har funnits den där, det är så det är uppbyggt liksom. Mm. Men hur vi gjorde var att vi, alltså han jag målade med, jag måste verkligen säga att det var han som faktiskt var styrande i det här Circle, som var liksom bättre än mig också. Jag var liksom, jag var också bra, men han var geniet i våran duo kan man säga. Och han sa så här, Tarik, fan, vi ska göra den här jävla väggen, och vi ska liksom, det är en gigantisk vägg i Spånga, i industriområdet där vi bodde. Och han var så här, du måste hålla käften, Tarik. Du kan inte berätta för någon annan att vi ska göra den här väggen. Och för det var en jättestor vägg, och det avancerade var att vi skulle placera texten högst upp, vilket är jättesvårt. Mm-hmm. Det är, för du står ju på en stege, säg 4 meter, 5 meter upp. Så du står ju en halv meter från väggen, så det är väldigt svårt att få en överblick över det du gör. Alltså det är en konst, rent tekniskt. Så hur som helst så var han så här, du kan inte hålla på och snacka. Jag var mycket mer social. Jag umgicks mycket mer med andra graffare. Och han var så här, det här måste vara liksom, det här är ett bakhåll. Vi ska måla den här målningen. Ingen ska veta om att vi har målat den.
Just, och man måste göra nästan över en natt.
Ja, liksom. Ja, det tog faktiskt en vecka att måla den. Men det var så att eftersom att det här, vårt område var ett område vid den tiden som inte jättemycket folk åkte till. Så vi målade den här under en vecka. Och folk började komma, yngre toys började komma under tiden vi målade. Men vi var också ganska strikta, så här, snacka inte om det här, att vi målar det här. Och sen när vi var helt färdiga... Ni
skrämde dem till tystnad, kan vi säga det, för dramatisk effekt.
Ja, okej, vi säger det. Och det kanske också stämmer. Så när vi hade målat den här målningen så tog vi ut en grupp av de mest inflytelserika graffitimålarna. Och sen... Så var det så att den här väggen låg fritt. Så vi gick med dem. Liksom, så de gick med ryggen mot målningen. Och sen så sa vi, vänd er om. Och när de vände sig om, det ansiktsuttrycket som de hade när de vände sig om var liksom priceless. De kunde aldrig backa från. De tappade liksom hakan. Det var så här, du vet. Sen, du vet, så ska man gå in i att kritisera så här, men det var för sent. De hade liksom, de tog liksom ett steg tillbaka när de vände sig om. Och det var också avsikten att nu så här, från den här punkten så är det liksom, det här är referenspunkten. Det här är liksom, det hade inte gjorts på det sättet. Och det är ju fascinating, det är den här målningen som är K-märkt idag.
Just det.
Ja, det är helt otroligt.
Så det är liksom, och jag tycker inte att det är en jättebra målning, utan det var mer att den, så jag menar, det är ju liksom på ett sätt helt absurt att man har sagt så här, den här får aldrig rivas, det här ska bevaras för all framtid, och det är någonting man har gjort när man var 17 bast liksom. Ja. Tänk er själva att någonting ni har gjort när ni är 17 år ska liksom bevaras. Man bara,
och representera dig som...
Ja, jag har gjort mycket bättre målningar. Jag försöker liksom...
Nej, men det var väl, ja. Alltså, med oss är det väl egentligen, med all konst måste ju ses i sin kontext av tid och plats på något sätt. Liksom.
Verkligen.
Så det är möjligt att liksom, om man tittar på gamla skulptörer från antiken, liksom, kanske det var mycket bättre grejer som blev kvar. Men det här var det som blev kvar.
Verkligen, verkligen. Nej, men, och det är det man lär sig. Att egentligen så är kontexten en väldigt stor del av vad det är. Alltså det är det som är liksom också skrämmande, för att du kan lägga din själ, alltså det finns folk, jag menar, alltså det mest klischéartade exemplet är Van Gogh. Jag menar, han sålde liksom, jag tror han sålde 2 tavlor under sin livstid, en till sin doktor på sinnessjukhuset och en till sin brorsa. Hans tavlor hittade, alltså den där doktor som han sålde sin doktor, den blev dörren i ett hönshus. Du vet, jag menar, idag är han den konstnär som kostar absolut mest. Och det är liksom, han kommer aldrig få veta det. Han är död, liksom. Han dog missförstådd.
Alltså, så det jag försöker liksom säga är att den här podcasten, när folk hittar den på Mars.
Då är det vi skördar med frukt. Ja. Men sen hopp då från det. Det finns ju sjukt mycket att prata om där, såklart. Men att sen då programledare också. Var det nästa steg?
Nej, vi började jobba som graffitimålare. Jag och Circle. Vi, alltså, efter
vem var arbetsgivare då?
Massa olika. Ja. Det var liksom, vi jobbade för ganska stora företag och målade, och vad det handlade om egentligen var en sorts skatteplanering från deras sida. Det fattade ju inte vi då. Men det var till exempel så här, vi målade för Vasakronan, en av de längsta korridorerna. Bara så här mardrömsjobb. Ja. Dekoration. Fick ofta betalt svart. Så vi tjänade liksom, tyckte vi, mycket pengar egentligen, bara skitpengar för det jobb vi utförde. Det var liksom också farligt, för de här bilackerna är farliga. Liksom. Det räcker inte med att ha gasmask, det tar ju sig in i huden. Och det är ju tunga metaller. Liksom. Mm. Så vi fattade ju någonstans båda två att vi måste ha en plan B. Det här kommer inte funka, vi kan inte ha det här som yrke. Då kommer vi dö. Liksom. Det är på det. Så Circle köpte en tatueringsutrustning och jag köpte en dator. Och jag började göra grafisk form på den här datorn. Det var precis när Photoshop hade kommit. Och Photoshop vid den tiden hade inte layers. Så att det var verkligen bara basic. Liksom. Mm. Och i den vevan så började jag få jobb på reklambyråer. Som någon sån här junior AD. Och lärde mig väldigt mycket under något år där. Och sen startade jag en tidning i Egypten. Där jag var... tillsammans med en annan graffitimålare och 2 egyptiska killar. Så vi startade en tidning som...
Om vad var för inriktning på?
Det var en samhällstidskrift, kan man säga. Livsstil, samhäll, som är ganska politisk. Men vid den tiden så var ju fortfarande Egypten... alltså det var ju en diktatur ända fram till revolutionen. Men vid den här tiden hade man öppnat upp marknaden för första gången. Så det började komma utländska tidningar till Egypten som liksom mest så här modetidningar och sånt där liksom, som man, ja men typ L i Egypt, om ni fattar. Så vi startade en tidning som var väldigt så här, man ska inte, jag vet inte, det finns ingen riktig motsvarighet, men säg filter, lite så. Och sen jag drömde om att bli journalist. Min kusin var journalist, men journalist högskolan, den behövde man 5.0 för att komma in på. Och jag hade inte de betygen. Så jag
det gick inte att komma med sin väggmålning från Spånga.
Nej, det var liksom... Jag försökte, men det,
Nej, men de nej, men så sen åkte jag, så under tiden jag var där och gjorde den här egyptiska tidningen, var helt otroligt, det är bland det roligaste jag gjort, så i Kairo så blev jag uppringd av Sveriges Television. De hade hört talas om mig via en svensk journalist som heter Camilla Floyd, som hade hört, som sa liksom, ja, men Tari kanske skulle kunna bli programledare för det här programmet. Och så åkte jag hem. De var så här, vill du komma hem och provfilma som programledare? Jag sa, jag kan inte åka hem för att provfilma som programledare. Det funkar inte. Men däremot, om ni kan garantera mig ett jobb som reporter, så kan jag komma hem och provfilma. Men sen fick jag jobbet som programledare.
Mm. Och det var då
Elbil.
Det var Elbil, ja.
Men om man backar den här tidningen, var liksom, vem var initiativtagare till? Eller var det att ni gjorde själva liksom som ett fanzine med det? Eller fanns det liksom utgivare bakom det?
Nej, det fanns ingen riktig... De killarna som jag lärde känna var två stycken ingenjörer i min ålder. De jobbade också, det är ju så här egyptier som jobbade, ena jobbade i USA på Procter & Gamble och den andra jobbade i England inom EU och miljögrejer. Och båda två ville tillbaka till Egypten och starta något. Och så, jag träffade dem genom gemensamma vänner och så började vi snacka om det och jag sa, men fan, jag formger och jag håller på med dator och desktop publishing hade precis blivit stort. Mm. Så det var så det började och de hade pengar också. Mm. Alltså inte jättemycket pengar, men lite. Så vi startade den där tidningen och det var ju liksom... Alltså,
men ni gav ut den själva?
De gav ut den. Jag var liksom anställd, kan man säga. Ja. Så att... och det... Ja, vi var ju väldigt naiva. Allihopa som startade den, vi fattade inte vad det innebär att starta en tidning i en diktatur. Alltså det var liksom... det,
starta en tidning. Ja. Två, i en diktatur.
Ja. Nej, det var helt galet. För det visar ju sig att man måste ha ett särskilt tillstånd. Och det här tillståndet hade inte getts på över 10 år. Så gjorde hela tidningen, tryckte den och repro. Allting gjorde vi i Egypten. Och sen körde vi ut den med lastbilar utanför landet och importerade den som att det var en utländsk tidning. Mm. För att den skulle passera censuren. Mm. Och där i, när de passerade censuren så kunde de se om vi... Ja, men helt enkelt kritiserade presidenten. Det är ju det de kollade efter liksom. Och det gjorde vi inte, för det, så dumma var vi ju inte, men liksom ja.
Coolt.
Ja.
Eller jävligt coolt till och med.
Ja, det var riktigt.
Okej, så
det var skitspännande.
Sen vart det TV då.
Ja.
Och sen var det ganska länge på SVT ju.
Ja, jag var där. Jag var programledare där i 2 år. Och det var verkligen inte min grej alltså. Det var... Det var inte alls det kan jag säga. Det var av olika skäl. Alltså programmet var ju väldigt populärt och hyllat, som man skulle säga idag. Och det var ju en tid liksom, ZTV precis hade kommit och bla bla bla. Det var ju liksom, det var SVT försökt liksom nå unga tittare så här. Men jag kan säga att...
Satt de och sa så här, nu måste vi göra något som är street.
Ja. Nej, men det var väldigt mycket... Ja. Ja, jag tycker ändå Elbil hade väldigt mycket integritet. Det var ju ett riktigt samhällsprogram liksom, gjort i en intressant tid så. Det
Vilket jag, år talar vi nu ungefär?
96 tror jag.
Andreas var 6 år alltså. Okej. Okay.
Mm. Jag har blivit 6.
Ja, 96 tror jag det var.
Men varför var det inte din grej?
Nej, men för att det här kommer ni aldrig förstå, för ni är skådespelare. Alltså grejen är så här att nej, men själva grejen att bli känd, alltså som ett ansikte, det var liksom helt vidrigt. Och det var så här, det var så jävla sjukt, för att det är ju också beroendeframkallande. Alltså det är inte så att jag liksom bara, jag är för fin för att vara känd. Tvärtom, jag har ju ett enormt ego. Jag menar, du tänker, jag är graffiti-kung. Mm. Jag är van vid att folk bara, oh my fucking god, det där är Tarik som har gjort den där målningen. Men jag är inte van vid att folk bara tycker att man är intressant för att man har varit på TV. Och det för mig var så här, det var så jävla konstigt. För folk var så här, men jag kunde ju vara så här, men kolla, här har jag gjort en graffiti. Ja, men jag har sett det på TV. Alltså det toppar ju allt. Mm. Att ha varit på TV toppar
att ha vunnit Nobelpriset? Ja, men jag såg dig på TV. Ja, det okej. Okay. jag har forskat här i 30 år på det här liksom. Men det, nej, men jag såg det. Jag känner igen dig. Mm. Och det är liksom och det där var så jävla svårt att hantera för mig. Och också det där att folk har rätt till dig. Mm. Du kan ju inte liksom, du kan inte äta kakan och få den. Liksom, du, har du varit hemma hos folk i deras vardagsrum, då har ju de också rätt att ha åsikter om dig. Och det är liksom ingenting du kan... Du kan ju inte säga, nej, du har ingen rätt att ha åsikter om mig. Jo, men du var ju på TV. Så, och folk har ju åsikter om allt möjligt. Så även... Och det här är ju så här tabu. Så här som man säger, men även din familj påverkas ju. Det är inte så här att det är liksom, de är så här, men gud, ja, jag såg ju dig där i lördags. Vad konstigt... Det var lite konstigt, du såg lite konstigt ut. Alltså du vet, man bara, ja. Nej, men du vet, så du måste ju hela tiden förhålla dig till vad folk tycker om det liksom. Och det där tyckte jag var, jag tyckte det var skitjobbigt. Ja, och jag kunde inte sätta ord på det heller. Mm. För samtidigt finns det ju enorma fördelar som, alltså med kändiskap, typ att från att man alltid blir kollad när man går in i en affär för att man har invandrarbakgrund och de tror att man ska sno något, så blir man plötsligt så här, får man säga jättebra behandling och så här. Ja, men till och med, ja, men du vet, vid något tillfälle, jag kommer ihåg, för SVT har ju så här policy att man får absolut inte vara sponsrad. Mm. Man får inte liksom ta emot grejer och så där. Och jag hade ingen koll på det liksom. Så när folk bara började så här, ge mig kläder och sånt, jag var ju bara så här, oh yes liksom. Sen var det någon på Aktuellt som bara, du har bara... Det var något skatemärke som hette Drawers. Jag hade liksom, de bara, du hade en Drawers-keps, en Drawers-tröja och har du köpt de kläderna? Jag bara, nej. Okej, okay, det funkar inte. Du kan inte gå omkring som en reklampelare i ett samhällsprogram. Jan Josefsson kan liksom inte ha Coca-Cola-t-shirt och Coca-Cola-keps.
Men var det den offentlighetsbiten som var det jobbiga med programledarskapet? Var det jobbet i övrigt?
Nej, själva jobbet är ju skitlätt liksom. Dyker upp. Det är som med den här podden. Jag menar,
du förstår,
om det skulle börja säga att det här är något så här gruvarbete liksom. Det är inte...
Nästan är det...
Skulle kunna liknas
sist är det väldigt krävande.
Ett gulag på något sätt. Ja. Nej, men okej, okay, nej, det var inte så, det var inte så utmanande.
Det var inte fysiskt jobbigt att liksom röra käften framför kameran liksom, att det var mer så här, nej, men det var jobbigt för att jag kände att jag lite förlorade mig själv. Och att man, det är beroendeframkallande. Det är beroendeframkallande och det är, kändisskap är beroendeframkallande. Jag, nu för tiden så gör jag ju bara intervjuer när jag släpper en film. Det är det enda tillfället jag gör det. Och jag gör ett avtal med mig själv. Nu jag ska berätta någonting. Så jag tror de flesta, de erkänner inte det här. De är för fina för att erkänna det. Men jag kan säga så här. Jag gör ett avtal med mig själv där jag säger så här, okej, nu ger jag den här filmen ett år av offentlighet, av mig själv i offentligheten. Och vad som händer efter ett år, det är att jag måste hoppa av. Alltså, och jag märker hur jag börjar förhandla med mig själv och säga, men vadå, nej, men det här matlagningsprogrammet, det kan vara bra för filmen. Nej, Tarik, det kan inte vara bra för filmen. Nu är det den lilla kändishoran i dig som vill fortsätta synas, fast faktiskt hela marknadsföringskampanjen är över nu. Och då är det liksom, och det är ju för att det är inget snack, det är ju samma typ av dopamin, eller man ska säga, i kroppen som utlöses av att synas och vara och bla bla bla, hela det där skitet. Så det där, när du är programledare och är på TV varje vecka och du får dina mejl, du får dina beundrarbrev, hela den där skiten, du vet, liksom, det är beroendeframkallande och du blir en fjant. Jag kan säga att många programledare som har jobbat länge, inga namn nämnda liksom, ja, men typ så här.
Jo, säg någon.
Ernst Kissinger. Nej, men alltså så här, jag tror
Ernst verkar helt soft. Ja.
Ernst är skitsoft. Jag tror alla de, men alltså, om vi säger nu, tar så här Martin Timell, som har liksom varit en offentlig person. Alltså, han började som programledare innan jag var programledare på LBU, så var han på Bullen och nu är han liksom, ja, men du vet, han är som ett varumärke som bara går omkring. Du vet, det blir ju så att du såna personer börjar ju prata om sig själva i liksom andra personer. Du vet, de säger, ja men var det där tillräckligt Martin Timell? Var jag tillräckligt mycket jag nu? Du vet, jag jobbade med Arne Weise. Som jag gillar verkligen Arne Weise. Jag menar, han är ju en del av våran liksom. Jag gjorde kortfilmer där han gjorde rösten. Och då var han sa just till mig så, han bara, var det där tillräckligt med Weise? Var det tillräckligt Weise där på rösten? Jag bara, men det är ju du. Du är ju här. Hur kan det inte vara du? Liksom, vem är du?
Man har vant sig vid att när folk tar in en så är det så vill en de viss ha. Grej de vill ha. Som kanske...
Den där mysiga julrösten. Ja. Som ska...
Så är det ju när vi tar hit Tarek. Då vill vi att han ska...
Var Tarek, jag vet.
Det, ja, nu får du skärpa till. Offentliga. Du ja, till alltså. Jag försöker ta fram Tarek.
Men och sen någonstans går du över till att hamna bakom kameran.
Mm. Mm. Vänta, förlåt. Jag tog lite dammsugare.
Ja, de där var ju
vi tar en paus. Ja.
Kära lyssnare, vi har alltså Tarek Saleh här idag.
Tarek Saleh,
som
exakt.
Ska äta dammsugare.
Okej, nu kör vi.
Vad heter det där? Det heter när man
beatboxing.
Beatbox. Jag är ganska bra på det.
Human beatbox. Ja.
Det var lite som när Linus Wagen skulle rappa. Ja, han rappade samma, typ på badkar och tapet eller
nivå. Ja. Faktiskt.
Vi är tillbaka med Tarek Saleh och kopplingen. Eller vi var där
ja, vi hur det hamnade bakom övergången från programledarskap till registol. Mm. Varsågod.
Ja, alltså det var en ganska lång och krokig och krånglig väg. Jag skrev en tv-serie, en ungdomsserie. Tillsammans med två manusförfattare som för SVT som sedan Daniel Fridell regisserade. Och då kände jag så här att fan, jag skulle velat ha regisserat det. Och inte för att Daniel gjorde ett dåligt jobb, men för att jag själv kände så här att jag hade en tydlig idé om hur det skulle bli. Och det blev inte så.
Mm.
Sen var jag så feg så jag skrev en till tv-serie med några andra som också producerade, som Fredrik Edfeldt regisserade. Och då började jag vara så här, nej men fan alltså, det blir inte som jag tänkte.
De alltså, har ju fan ingenting.
Nej, de hajar mycket och de kunde, det visar ju sig sen att det är mycket svårare att regissera än vad jag trodde. Och de första grejerna jag regisserade, alltså det var en grej jag upptäckte sen jag började med regi, att fan, det är jättesvårt. Att regissera, alltså det är inte jättesvårt, men det är ett jobb och det är en teknik som du måste lära dig. Och det fattade inte jag. Så att jag hade ju så här tur, du vet till exempel, jag gjorde en grej med Micke Persbrandt tidigt. Gjorde vi en serie kortfilmer där han gjorde en röst i en grej. Det var så här små animerade kortfilmer. Och då märkte jag så att när jag gav honom regi, han var jättesnäll mot mig, verkligen. Men han tittade på mig som att okej, här är en jävel som absolut inte vet hur man regisserar. Okej, då måste jag översätta hans regi till något spelbart. Jag såg på honom att han liksom bara, ja, jag tror jag fattar vad du menar. Ja. Och sen bara, såg man att han bara, okej, vad fan. Och sen gjorde han det, så blev det jättebra. Men jag fattade ju så att min regi gav honom inte ett jävla skit. Liksom.
Vad var det typ så här, men tänk att du sitter i ett badkar och du fryser och du, eller
det
var...
där låter ju för sig som en bra ja, regi alltså, men det, nej men liksom
dåligt,
men... Ja, men en dålig
tänk
regi
badkar, kör.
Precis. Nej, men mer så här, alltså du är jätteledsen och du gråter. Alltså mycket mer alltså att man regi, alltså okay. Resultatsregi. Alltså och nu är du jättearg. Och du är jättearg. Ja, men liksom ja, så blir alltså
du ger känslor egentligen som
precis och att man liksom och det, alltså idag skulle jag inte backa från att ge resultatregi om jag är lite trött och bara säga men okej, du är skitlack så här.
Gråt.
Och, ja, men och sen fixa det med något kanske. Men liksom men nej men så att jag upptäckte så här jag upptäckte det var så här, jag gjorde några korta inslag något som var dramatiserade. Och då var min fotograf som jag jobbade med. Jag försökte få fram något. Och så sa till slut, vi fick inte fram det, så säger fotografen så här, men om du liksom där till personen som regisserar och det var bättre,
än det jag sa. Då insåg jag ju så här, gud, jag måste lära mig. Jag måste lära mig. Ja, men jag kunde ju göra film, men jag kunde inte regissera skådespelare.
Mm. Nej, men det känns som att du kommer ju från ett visuellt liksom uttryck med, ja, men ända från graffitin egentligen. Liksom. Så att det måste ha varit en helt ny grej. Med, för sig så hur kom ni på att skriva till exempel? Var kom det ifrån?
Det är också faktiskt, det är så här, jag har haft väldigt dåligt självförtroende när det gäller skrivande i plugget och sådär. För jag hade svårt med att stava, svårt med massa grejer. Så här. Men sen när jag, under tiden jag jobbade på Hellby så fick jag en förfrågan om att skriva för Bonniers litterära magasin. Och då skrev jag tre korta historier till dem som där jag upptäckte hur att skriva egentligen som att måla. Du kan liksom måla med ord, du kan måla upp en värld och du kan måla med karaktärer, du kan liksom. Och det var då blev jag verkligen, jag älskar att skriva. Jag tycker fortfarande att skriva är absolut, alltså måla är roligast, skriva är näst roligast. Sen finns det 100 andra grejer som är skitroliga och sen kommer regi någonstans på plats 155. Alltså, fortfarande, ja herregud, regi är så jävla skitjobb alltså.
Men om man, för att regissera är ju, det är en ganska lång process, ja. Liksom. Ända från att du läser manuset till att du liksom sätter ljudmixen liksom.
Ja. Och speciellt om du har skrivit manuset också.
Ja, ja, speciellt om du har skrivit. Så det är ju väldigt många olika jobb egentligen.
Mm. Ja, skriva är ju kul. Och förbereda är kul. All förberedelse är jätteroligt. Casting är kul. Allting är kul fram till själva regin.
Är det för att skådespelarna då gör det till sitt eget och så blir det en konflikt?
Nej, det är inte så ju. Det är inte så. Utan det är mer det praktiska arbetet som är fruktansvärt. Och att du
att stå på inspelningsplats och liksom.
Du jobbar hela tiden mot klockan. Mm. Du är hela tiden stressad. Mm. Samtidigt som du måste dölja det för alla. Mm. För att du måste hela tiden få människor att känna att de har all tid i världen, fast du vet innerst inne, men get it motherfucker, alltså sätt det nu för fan, för jag måste vidare. Det är liksom det som hela tiden pågår i dig. Du förhandlar hela tiden med alla, så att du är i ständig förhandling och du får inte förlora en enda förhandling, för då blir det inte bra. Och sen är det så också, alltså den jämförelse jag kan göra är att det är som när du har fest. Alltså när du själv har fest så går du ju bara och plockar. Du bara, okej, vänta. Nej. Ta inte. Du kan inte dricka ur min morsas liksom vas. Det går inte. Och du vet, nej, du får inte. Nej, torkar inte i arslet med våra gardiner. De är liksom nyköpt. Ja, men du vet, alltså du är ju som att fest. Alltså du är på din egna fest.
Ja.
Och du vågar inte bli för full.
Stox kan absolut inte relatera till det där. När han hade sina fester på Kocksgatan, sina smått legendariska fester när det var liksom 100 pers på 35 kvadrat, så fick ju jag gå och öppna dörren när grannen kom. Liksom.
Ja.
För att Stox var ju på fest.
Ja, så är det ju. Jag undrar mig själv.
Ja.
Du fick ta smällen. Och du är lite nu gullig också. Så att det var
du borde ju regissera.
Ja, du kanske borde regissera.
Ja, men det hade ju varit skitkul. Ja, ja. Tror jag. Jag tror att det var skitkul. Men ja, det är ju som, man har ju. Ja, det är, jag har hyser full respekt för dem som gör det. Verkligen.
Men skådespelare är ofta väldigt bra regissörer, tycker jag.
Mm.
Alltså jag tycker det finns ganska bra track record på alltså skådespelare som blir regissörer. För jag tror att de har en otrolig förståelse för vad som är viktigast. För det är väldigt lätt att glömma det, att skådespelarna är viktigast.
Mm.
Det är absolut viktigast. Folk säger, ah, men manuset är viktigt. Nej, alltså det är ändå i slutändan att få skådespelarna att leka framför kameran och på riktigt gå in i det med en sorts, alltså att de inte känner att de ska prestera, utan att det faktiskt bara lirar och att de lyssnar på varandra och att det uppstår den där magin. Och i de sekunder det gör det, när det liksom, en annan metafor tycker jag för regi, för mig är, som jag tycker det påminner om, är när man var liten och lekte. Om man liksom, det fanns ju alltid en lekledare, alltså som liksom, det är inte uttalat, men det är någon som bestämmer lekens regler, ja, och som säger, men det här är världen, det här är den här låtsasverkligheten. Och för mig har det alltid varit så otroligt viktigt när jag lekte när jag var liten, att ingen kommer att säga, men det är bara på låtsas, eller det är bara lek. de människorna vill man ju aldrig mer leka med. De fick ju aldrig mer vara med. Nej, det är ju så här, men för att då är det ju så här, vad då, vänta nu. Nej, det är på riktigt. Mm. Vi är på riktigt indianer och cowboys. Och det här är på riktigt vilda västern. Om någon kommer och bara, nej, det är inte allt, det är en skogsdunge. Okej, du är inget kul. Hej då. Alltså, och så känner jag med en filminspelning. Mm. Att det måste vara på riktigt i den här leken. Leken måste vara allvar. Mm. Och det låter som en motsättning, men jag tycker inte att det är en motsättning, utan för mig är liksom lek som är allvar är det bästa som finns. Och när det uppstår, när den där känslan uppstår av att fan, nu leker vi med det på riktigt. Mm. Så då är det ju världens roligaste jobb, för att du har förhoppningsvis då fantastiska skådespelare som iscensätter saker som du kanske har skrivit ner på ett papper, och det blir helt verkligt. Mm. Du tror på det. Jag menar, jag har ju suttit och så här, jag har ju börjat gråta när jag sett scener som jag absolut inte har gråtit när jag skrivit, men bara för att de har blivit så verkliga. Plötsligt så ser man, men shit, det här är på riktigt liksom. Och det där,
de stunderna kanske inte är allt för många dock, tänker jag. Alltså,
nej.
Det var, jag vet, det var någon skådis, engelsk gammal skådis kvinna som sa liksom att kanske 4 gånger eller 4-5 gånger i hennes liv när allting stämde, liksom, när allting var perfekt, och den här känslan infann sig, att liksom, man var i karaktär och allting, att det är, ja, 4-5 gånger på ett helt skådespel. Mm. Jag vet inte om det är samma för en regissör kanske, men
det kan nog vara ganska olika. Det kan också vara så, det är ganska vanligt att skådespelaren inte vet när alltså de upplever inte stunden.
Nej.
Det är ofta så här, skådespelare känner, jag menar, det är en jättemotsättning. Alltså, ni är skådespelare, så nu får ni säga att jag har helt fel om ni vill, men jag tänker mig så här, att det finns en motsättning inbyggd i att skådespelaren söker kontroll över sitt liv och sin situation. Mm. Men det är så att egentligen så blir de som bäst när de har tappat kontrollen i nuet. De vet inte ens vad det var som hände. Och det där är liksom, alltså det var inte det man hade planerat, utan det bara hände i stunden. Och då kan det kännas nästan förnedrande efteråt, när liksom bara, perfekt, vi har det. Nej, men vänta, nej, det där var inte, utan jag har ju en grej jag har repeterat framför spegeln, och som jag visste exakt hur jag skulle göra. Och de skådespelare som omfamnar det här, de är ju ofta på gränsen till, alltså du vet, det är många blir ju rädda för sådana skådespelare som liksom lever det, som lever där ute i den marginalen. Jag menar, om vi tar en person som säger Johan Rabeus, han befinner ju sig hela tiden i en sorts liksom, alltså på inspelning när han arbetar, i en sorts tillstånd av liksom, allting är möjligt, allt kan hända, alltså. Och det där är ju liksom, det är ju jätteläskigt för folk som, ja men säg, produktionsledare. Ja. Alltså folk som ska ha kontroll över
någon
ett schema.
Någon som bara ska hämta en kaffe.
Ja, eller, ja men precis. De förstår ju inte att liksom, shit. Han är gränsen mellan när han är i in character, eller när han är i en scen, och när han är utanför. Den är liksom helt flytande.
Mm.
Och jag försöker att inte vara rädd för det. Men det är självklart att mitt arbete är ju helt schizofrent, för att jag dealar ju med, så fort inspelningsdagen är slut så sitter jag ofta med schemat och med liksom bakläxan på, ja men nu vi drog över där, och hur ska vi göra imorgon, vi har förlorat den där inspelningsplatsen. Mm. Den här skådespelaren har sagt att han vägrar ha på sig de där byxorna. Okej, okay. du dealar hela tiden med den typen av grejer.
Ja, jag förstår att då blir det någon form av helhet, att du blir någon form av pappa åt hela projektet, vilket egentligen du kanske bara vill fokusera på de stunderna som är, alltså yrket i sig, att regissera, att gå in i och hjälpa skådespelare, att det blir en för stor, för många stolar att sitta på, eller?
Ja, alltså säkert, men samtidigt så finns det ingen, alltså jag tror inte att det finns någonting som är värt något som inte har ett pris.
Nej.
Så att jag tror inte att det funkar att bara ha kul. Mm. Alltså det är ju som, det är liksom, det funkar ju inte, utan allting som är värt något kostar. Och därför så, allt har ett pris. Och jag bara säger att varje gång, de två första filmerna du gör, då vill du bara få göra en film. Mm. Alltså du bara, jag vill göra en film. Den tredje filmen du gör, då vet du vad det kostar. Då ställer du dig tveksam. Vill jag verkligen göra den här filmen? Är det värt det? Mm. Och jag menar, nu så tänker jag ju liksom, när någon säger så här, vill du göra den här filmen? Så tänker jag så här, är jag beredd att ge 2 år av mitt liv till det här? Är det värt det? Ja, det kommer inte vara, det kommer 80% av tiden inte vara roligt. Alltså, utan det kommer bara vara jag som är jobbig för att jag försvarar projektet. Och sen kanske resultatet också inte blir perfekt, vilket du kan inte vara säker. Jag menar, om Scorsese gör dåliga filmer ibland, fan, tro mig att Tarik Saleh kommer göra dåliga filmer också. Och det är fruktansvärt.
Och sen stå och prata om det på Laila Bakar efter sista.
Just det, står där och rullar.
Ja, exakt. Rullar kokosbollar och bara...
intalar dig själv att du håller på och marknadsför när skiten du just har rott ihop. Nej, men det är liksom... Nej, men det är hemskt. Alltså, det är flera gånger, jag kommer ihåg, det kom som en chock på Metropia, min första egna långfilm. Så var det liksom, jag fattade inte, för jag hade aldrig varit med om det. Jag hade aldrig gjort det, men i samma sekund som du trycker på Dolby Digital-knappen, som är det sista du gör, sen kan du inte röra filmen, du kan inte göra om den efter det. Du har tappat kontrollen över den. Och Fellini har sagt en så jävla bra grej, han har sagt så här att när filmen är ljudlagd och ljussatt och allting är fixat och så här, så är det som att se sin 18-åriga dotter med smink liksom. Det är så här, hon är vacker, men är hon verkligen din dotter? Det är liksom, och det är liksom den känslan att du ser det så här, är det verkligen min film?
Ja, just det.
Är det verkligen min film? Och jag kan inte påverka den. Och på Metropia, då blev det liksom nästan en så här, som ett trauma. Jag började tänka på det som att jag hade byggt ett enormt monument av skit som alla kunde se. Så att jag fick bara känsla av så här, den bara la en stor skugga över hela Stockholm, så att liksom alla bara, vem fan har byggt det där? Vi måste riva det och vi måste hitta han som har gjort det och mörda honom liksom. Den känslan hade jag liksom, och det släppte inte. För, och jag menar, det var ju helt sjukt. Jag öppnade ju kritikveckan i Venedig och vann ett jävla pris där. Samtidigt också, den delade ju verkligen, jag fick också en hel del skit för den filmen. Och jag kommer ihåg, du vet, vid den tiden läste jag recensioner, vilket jag menar, jag lärde mig sen efter Metropia att aldrig läsa recensioner. Och du vet, jag kommer ihåg dem ordagrant, du vet, för de sätter ju sig. Mm. Du vet så här,
kommer du ihåg även de positiva eller?
Nej, bara de negativa. Nej, men kommer ihåg liksom det här, ett så här, en mening så här, ett intressant misslyckande. Bah, det är ju så här, det är ju som att den kritiken har ju läst The Game. Ja. Börja så här, för man bara börjar läsa meningen så här, ett intressant, man bara yes! Misslyckande, bara nej. Ja, men liksom.
Men det var väl också ett extremt långt, vi är en animerad film.
Ja, det tog ju 5 år att göra liksom.
Ja, ett väldigt långt projekt. Och det var så ditt första egna.
Ja.
Det är ju häftigt.
Ja.
Och du fick också liksom kliva upp på en internationell scen där och jobba med världsartister liksom.
Verkligen.
Det måste ju ändå ha varit mäktigt. Och skrämmande, eller?
Mäktigt. Det var skrämmande. Det var jätteskrämmande i början. Jag började ju med den galnaste av dem alla. Den första inspelningen var med Udo Kier. Mm. Och han är ju liksom helt...
För man gör hela dialogen
först
va, i en animerad film.
Ja.
Och sen animerar man efter det.
Och sen gör man liksom... Först spelar man in alla röster så här, som en dummy, och sen gör man ett storyboard. Men sen spelade jag, här gjorde jag lite annorlunda, jag lät liksom skådespelarna improvisera. Så till exempel, och sen så när de hade dialogscener med varandra, de spelade aldrig in det tillsammans, men till exempel så Alex Skarsgård var ju med i den.
Mm.
Han hade en scen med Stellan,
som de aldrig spelade in tillsammans, och Stellan spelade in efter Alex. Så jag kommer ihåg att Stellan det var så jävla kul där. Alltså att när Stellan hörde Alex, då var han så här förvånad, han bara, han är ju bra ju. Jag bara, shit, okej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Var ju innan Generation Kill där. Alltså Generation Kill höll på att spelas in. Så vi visste ju inte att våran vän var så bra skådis vid den tiden.
Men det här är ju, vi snackar år 2007.
Ja,
typ. 2007. För att det för oss egentligen in på, vi ska komma in på hur vi träffade dig första gången också.
Ja, det är någonstans där.
Ja, det är precis 2007. Jag gjorde min första film 2005 i Helsingborg och flyttade till Stockholm 2007 när den kom. Och jag träffade Tarek på det här på Söder WC, heter det fortfarande eller?
Det fanns... Nej, det heter inte det längre. Det heter Granen eller Grannen eller något sånt.
Ja, men på...
en institution.
Ja, exakt, på Södermalm.
I Södermalm.
Och jag har ju hört om den här Tarek Salle via Fares och Alex och andra kompisar, att geniet, det är liksom han som har gjort
Whizkid. Ja, han är inte så mycket kid, men
Wiss
old man.
Ja, men verkligen så här. Verkligen så här att geniet, och du vet, och jag visste, vad fan är den här Tarek då?
Den här historien är inte sann, Kerry.
Jo, det är sant. Det här,
nej,
det här
jag helt... vet exakt vad, ja, du kommer säga. Den är inte sann.
Jo, det är sant. Jag svär på mitt liv. För vi hamnade i alla fall på den här WC då och sitter, och Tarek sitter liksom i mitten på en sån här barstol, och det är alla de här skådespelarna som vi känner står liksom runt och lyssnar, och Tarek pratar som fasen om film och är som en guru eller som en, du vet, en, någon form av messias som har stigit ner, som står och pratar liksom, och alla står och nickar, och jag sitter där själv bakom lite som Lasermannen, och då säger du någonting i stil med så här att, ja, men det finns liksom ingen ungs, eller det finns ingen svenska filmer som är intressanta idag, något sånt där, och då säger Fares, tror jag, så här, ja, men vad tyckte du om Hat i Göteborg då? Och då tittar du på mig så här, vänder du om och bara, alltså jag är ledsen alltså, men den var fan inte bra. Jo, det här är sant. Och jag bara, nej, tyvärr. Och sen så fortsätter du prata så här, ja, film och grejer. Och jag bara, vad är det för en jävla idiot?
Varför slog du inte mig? Nej, varför drog du inte bara ut mig och bara slog ner mig och bara sparkade mig när jag låg ner och bara, va? Nej, det här då? Det tycker du det här är bra?
Nej, men det är ju där, alltså det jag ska komma till, att, och den, även fast då vi hade ju hållit på och spelat in en sommar, och sen så tog det väl något 2 år, så det var ju 2 år av mitt liv också på ett sätt, kan man säga, eller som man höll med den här, håll på med den här filmen lite då, och hade den liksom i sina tankar framförallt, men det är ju verkligen så att det kan ju, jag står ju bakom och tycker den är fantastisk såklart, men det är ju det där att när man sen har
den är den. Säkert skitbra, vet du det? Jag måste verkligen påpeka det. Så här, den killen som satt där på den där barstolen, vilken patetisk kille. Alltså jag måste bara säga liksom att jag tänker så här att filmkritiker och filmregissör, det är två helt olika jobb. Och för några år sedan så tyckte jag att en filmkritiker var liksom, ja men det är typ pest. Det tycker jag inte längre. Jag tycker att det är viktigt att det finns filmkritiker. Det gör att film är relevant och att det diskuteras på allvar och allt det där. Jag menar, en person som Nils Petter Sundgren, han, jag menar, jag började göra delvis film för att jag tittade på Filmkrönikan och lyssnade på honom. Men filmkritiker och filmregissör är två helt olika jobb. Och det finns ingenting jag tycker sämre om, och det, och nu talar jag också delvis om mig själv, en filmregissör som är filmkritiker.
Ja.
För att det är verkligen så här, alltså det där är så här, vem fan är du att sitta och bedöma? Du liksom, du gör film istället.
Jo, men
tror jag menar. Och om jag då satt där bara, det är bara, jag,
men så var det inte riktigt, men det roliga, jag ska bara säga det, det roliga var, eller så här, det var ju du på något sätt som insåg, eller som fick mig inse också, för det var ju min första film, att det var så här, det behöver inte, alla behöver inte tycka om det. För att man är i någon form av bubbla och man säger så här, ja men jag gjort det här och den blir hypad och sen så, så kommer man ändå träffa folk som så här, och det är liksom okej, det måste få vara så.
Absolut.
Det är det jag menar. Att det så här, och det var
samtidigt måste man också ha rätt att hata personer som inte tycker om det man har lagt flera år av sitt liv.
Jo, men det är också det gjorde jag ett tag. Men,
ett tag? Du hatar ju mig fortfarande. Det är därför du har tagit hit mig. För snart kommer the final fucking punch.
Nej, men det där, och det jag menar, det med yrket, oavsett om man gör teater vad man än gör, så är det ju, det är klart att det är läskigt, men då den, det ögonblicket och den när jag tänkte det, så att det tror fan det är så här det kommer vara i mitt jobb. Jag kommer göra karaktärer och roller, och det, folk kommer ju tycka liksom att det är piss, och de kommer tycka att det är skitbra. Och det måste få vara så, och det är okej. Okay, liksom. Mm. Men det var liksom första ögonblicket jag insåg det.
Vad för fan?
Ja, men det, är väl, det, var, det är väl inte...
Ja, man måste ju... Man, samma, jag menar, jag... Det hade varit mer sofistikerat om jag säger, men det var ett intressant misslyckande.
Jo, men sen så är det klart att det är något man ser sant
misslyckande.
Jo, men sen så är det också skönt med en människa som är ärlig. För att om man har gjort någonting som då, och som folk bara, men det var skitbra, och så kanske de tycker att det var vedervärdigt. Det är ju rätt skönt med en ärlighet, trots att det kan då göra ont.
Mm. Mm.
Men du har ju fått jobba med Tarik sen.
Ja, det har jag fått göra.
Så att helt jävla värdelös kan han ju inte tycka att du är.
Nej, men det var, nej, det var mer. Nej, men det är.
Nej, alltså, nej, herregud. Jag är ju ett Stocks-fan. Ett av de många fansen här ute. Jag har ju aldrig fått jobba med dig, Andreas, men jag har ju fått jobba med Stocks. Och jag tycker också att det är väldigt kul att jobba med kompisar.
Mm.
För att man kan. Det gör jobbet lite roligare. Det gör jobbet lite roligare att jobba med folk man tycker om.
Mm.
Och som man är kompis med. Så att jag har ju verkligen tagit till mig nu. Bara ha Fares på en hel... Alltså, i varenda jävla scen. Det kanske blev lite för mycket. Nej, men det blev tvärtom. Nej, men fy fan vad det är en bra upplevelse. Att ha med sig någon som man verkligen tycker om hela tiden. Det är...
Ja, men återigen, för att du, jag måste också berätta nu innan jag glömmer bort det, men att vi gjorde ju den här Tommy tillsammans då.
Mm.
Där du sa till mig så här, du måste träna upp det lite också inför den rollen, för du ska vara lite större och sådär. Vilket jag gjorde och sådär. Men då har jag en duschscen där ju.
Mm.
I den här filmen, att jag ska komma ut ur duschen och lägga ett bevismaterial i min egen väska.
Mm.
Och den scenen var ju ganska viktig i filmen.
Mm.
Men 5 veckor innan vi skulle göra den här scenen så blev jag sjuk. Jag kunde inte träna. Och jag var så jävla stressad att jag var tjock, såg tjock ut. Och då i alla fall så kom jag ut där i scenen och sen så gör den. Och jag har handduken högt uppsatt som fan för att man inte ska se magen. Liksom. Och då frågade jag efter så här, bara, du fan, såg jag tjock ut? Och då säger du, nej, du ser inte tjock ut. Du ser ut som en polis som har tränat väldigt mycket men som har slutat träna. Jag bara, tack så mycket.
Jag vet inte.
Och det är att man ska hålla alla på bra humör.
Ja, men jag tycker, nej, men det var så jävla klockrent, för du såg faktiskt i den, du är ju en extremt väl, du är ju fan en PT nu. Ja, det är liksom helt, det är vidrigt. Men då, det som var skönt var ju att så det, du såg ut som en sån där anabola polis. Jag har haft länge en dröm om att man skulle steroidtesta hela den svenska poliskåren.
Alltså,
för att se vad som händer.
För att se vad som händer. Ja. För att bara se vad som händer. Ja. Nej, men just så här, man ser så här feltränade, du vet, så här, liksom, du vet, så här, du vet, och lite så här, ja, men kört för mycket överkropp, för lite ben och ja, liksom.
Vi behöver inte mer gå in på det här, men tack.
Men vad är liksom det så här, det elakaste eller så här ondskefullaste du har tagit till för att få fram en performance på den?
Åh, shit. Åh, herregud alltså.
När du står där liksom 3 på natten och ni har dragit över en timme redan och bara måste få fram den här känslan nu. Liksom.
Bovideberg kissade väl ett glas för han tyckte att han hade fick en naturlig reaktion från en kvinnlig skådespelare, och så kissade han ett glas och så körde de en tagning när det kissas.
Ja. Men alltså de där, såna där grejer, jag tycker, jag är emot det. Jag har gjort mycket grejer, men jag kan säga det, just när Kubrick som bara säger you're acting like this is a bad film. Och såna där grejer, men det, så här, jag kan säga att en intressant grej jag gjort på Metropia, det var så här att när jag skulle jobba med Vincent Gallo, som är ökänd som en troublemaker, så gick jag i terapi då. Så jag sa till min terapeut så här, jag är skitska, jag ska åka till Los Angeles och jag ska spela in Vincent Gallo. Han är känd som, ja, men liksom, en riktigt svår. Han bara, ge mig alla intervjuer som han någonsin har gjort. Hitta alla intervjuer så ska jag ställa en diagnos på honom. Liksom. Och så gav jag honom alla intervjuer och där, så sa han så här, okej. Okay, så han är en patologisk narcissist och liksom ganska gravt narcissistisk. Så hur du ska göra är så här att vad du än gör, du måste upprätta liksom ett band med honom som är bortom scenen. Du måste vara bakom scenen. Så att även om du, för när man jobbar med Hollywoodskådisar, då är ju tiden, du vet, tiden är det du förhandlar med. Du vet, det är extremt dyrt. De kostar jättemycket per dag. Så jag sa, även om det kostar dig så tar du honom åt sidan ensam och pratar med honom och upprättar det man kallar för instant intimacy, alltså en snabb intimitet som är liksom en hemlighet ni har som du hela tiden kan återkomma till. Vad han kommer att göra, han kommer vara helt mottaglig för det här, men han kommer sedan att testa dig genom att föreslå att ni ska börja senare. Och när han gör det, så jag vet att det är jättesvårt, då måste du gå med på det. Men du går inte med på det villkorslöst, utan du säger så här, vi kan börja när du vill, förutsatt att du känner att vi kommer få det vi behöver få för att det här ska bli så bra som det ska bli. Jag bara, okej. Det lät liksom som en så här abstraktion. Jag kommer till Los Angeles på fredagen. På lördagen så ringer telefonen och det är Vincent. Det är första gången jag pratar med honom. Han har varit jättekrånglig under kontraktsförhandlingar och allting. Och det är liksom en helt annan person i den här telefonen som jag hör. Det är liksom så här jätte... Han bara, hello, is this Tarik? Det är så här jättelåg viskande röst. Liksom. Yeah, I would like to meet you before we're, you know, doing this. We can get to know each other a little bit. Jag var så här, wow, perfekt. Det här är mitt moment. Så jag behöver inte ta av inspelningstiden. Jag åker ner till Sunset och träffar honom på Starbucks. Och han är jättefin, jättegullig, inte alls den här liksom killen man har sett som bara är riktigt så här läskig liksom, som man är skraj för. Jättegullig, kan hela manuset. Han har liksom spridit rykte om sig själv att han aldrig läser manus innan han börjar filma, vilket är en regissörs stora skräck liksom. Men han kunde manuset helt utan till, förhörde mig på hela manuset, diskuterade rollen och vi byggde den här intimiteten som det var inget snack. Vi hade den, vi pratade om personliga minnen och så vidare som vi kunde använda för det här. Så jag bara, yes, det här fan var perfekt. Så precis innan jag ska gå så här, by the way, I live downtown and it's really bad traffic. Can we start a little bit later tomorrow? Jag bara... Jag rapade upp det som ett manus. Alltså, jag bara, yeah, of course we can. I mean, we can start whenever you like. It, just you feel comfortable with that we get everything we need. Då tittar han på mig. Long pause. No, let's start 8, like we said. Okej. Okay.
Och sen var det så att varje gång han brusade upp, för det var framförallt när det var andra människor med, så kunde jag hela tiden bara gå tillbaka. You know, Vincent, the thing we talked about yesterday. Och då bara blev han helt lugn igen. Som att den där grejen, det där ankaret från alltså vårat minne av den här intimiteten räckte för att påminna honom om vad vi var där för att göra. Liksom. Mm. Så jag var ju så här, oh my god. Det här är ju lite, det är ju nästan på gränsen just att ställa en diagnos på en skådis innan du går in och jobbar med dem. Sen lät jag honom ställa samma diagnos på Juliet Lewis innan jag jobbade. Hon kom till Stockholm. Och då var ju det en helt annan diagnos. Mm. Där han sa liksom, hon kommer försöka förföra dig, hon kommer försöka göra de här grejerna och du måste stå emot allt det. Du måste ruta in, du måste vara jättestrikt. Du måste säga så här, vi börjar exakt den här tiden. Här tar vi en paus för te, här tar vi en paus för det här. Och ja, så att nu jag gör alltså bara, jag vill verkligen for the record. Jag gör inte det här längre. Jag ställer inte diagnoser på skådespelare. Jag kan inte. Nu har jag blivit så pass erfaren att jag vet ungefär vilken diagnos de har. Så att jag kan liksom.
Vi måste ju prata om Sundance också.
Ja, det måste vi.
Ja, Nej, det måste vi verkligen.
Jo, då har ju precis kommit hem från Sundance, från festivalen där. Och med ett pris. Mm. För din senaste film. Mm. Som vi inte har sett än.
Nej. Men extremt som, nyfiken.
Ja, vi är väldigt nyfikna. Med den Nile Hilton incident.
Yes.
Med Fares Fares.
Mm. Som du har skrivit och regisserat. Mm.
Och ni vann alltså, vad heter kategorin?
Alltså bästa utländska film.
Bästa utländska film. Mm. Det är ju stort.
Ja, det är stort.
Hur var det?
Helt otroligt. Helt otroligt. Jag har ännu inte riktigt kunnat greppa det. Det är helt fantastiskt. Jag är helt överväldigad. Det är liksom, det finns vissa saker så här, liksom, den fick ju ett väldigt fint mottagande och väldigt så här, fina recensioner så här, och det är så här, det var helt, alltså jag blev jätteglad och väldigt lättad,
för det var första visningen.
Det var första festivalen liksom, första anhalten. Och men att vinna.
Mm. För det kom någon vecka efter.
Det kom liksom
visningen.
Liksom. Ja, det är så här, ja men liksom det är bortom. Nej men det är svårt att greppa och det är liksom, det kommer jag nog aldrig vara med om igen på det sättet. Det finns liksom, alltså ja, det ja, nej men det känns som att liksom, det känns som ett enormt erkännande av ett arbete som har varit väldigt, väldigt svårt. Och jag tycker också att Sundance är liksom, jag har alltid gillat Sundance. Jag menar, jag har varit på väldigt mycket olika festivaler. Och jag personligen gillar, alltså Sundance för mig är liksom, det är Tarantino, det är liksom Paul Thomas Anderson. De har fått sina genombrott på den festivalen och det är, det finns någonting så här, den festivalen älskar verkligen film. Liksom. Det finns någonting där. Och jag hade aldrig varit där förut, men det var helt fantastiskt. Det var fantastiskt att få visa filmen. Och vi hade premiär dagen efter att Trump hade tillträtt som president. Och jag tror att det på något sätt finns det de där grejerna man inte kan riktigt styra, men när en film hamnar i exakt rätt i sin tid. Mm. Liksom.
Ja, det vi pratade om inledningsvis här, om kontexten egentligen, att den
hamnade i precis rätt kontext. Och för mig, jag fick liksom gåshud. Jag brukar känna att jag håller på att kvävas under premiären. Jag brukar känna att det är någon som står och stryper mig under hela filmen. Och jag var riktigt orolig, för mina tidigare filmer har varit lite kortare än den här. Den här är nästan 2 timmar lång. Så jag tänkte, kommer jag överleva en 2 timmars strypning? Liksom? Men 60 minuter in i filmen, och den är på arabiska och dinka. Och man sitter i USA och det är bara, du hör hur publiken är med fast den är på arabiska. Jag fick verkligen gåshud. Jag tyckte det var helt, alltså jag kände så här, wow, det här låter som en klyscha, men det här är verkligen varför jag gör film. För att du kan liksom berätta en historia från en helt annan plats och människor på som aldrig har varit där, som kanske till och med har fördomar om Mellanöstern och så vidare, kan liksom uppleva, inte bara uppleva och titta på en historia, de kan vara en annan person under den tiden. De kan vara en korrupt egyptisk polis i 2 timmar som spelas av en libanesisk svensk kompis till oss, vilket är helt sjukt. Det är helt otroligt. Ja, men så det är fan fantastiskt.
När du ser filmen då så där med en publik liksom för första gången och se, eftersom Fares är en så nära vän till oss, så kan du, nu är du som har gjort filmen, men kan ändå stå så här, vara lite stolt över honom för att han
ja,
är så bra i sitt jobb som han gör.
Ja, men alltså grejen är så här, det är jättekomplicerat med huvudroller i alla filmer, och det är liksom en grej så här, jag kan tänka mig så här, du har ju varit lead man liksom, och när du vet när de satt och klippte dig, så lovar jag att de hade problem med dig. Och det är liksom, det kanske du inte vill höra, men det är så här, det har man alltid. Jag menar, och jag vet att till och med jag vet folk som har haft så bra skådespelare som Gary Oldman i huvudrollen och haft problem med honom. Så man har alltid problem med huvudrollen. Alltid. För att filmen är huvudrollen. Mm. Så det är liksom, så jag hade ju, trots att jag tycker att Fares är i världsklass, så hade jag problem under själva klippningen ibland, för jag tyckte att ja, men det var vissa gånger som jag inte kände honom som karaktär. Men när han fungerar så är det ju inte Fares. Då är det ju karaktären liksom. Mm. Och det är ju en kombination av val som han har gjort, men val som vi sedan gör i klipprummet. Så att, nej, jag är sjukt stolt över honom, och han men det är liksom, det bara lär mig att man ska alltid ha med polare i filmer. Jag vet det låter konstigt i Sverige att säga så, men jag kan säga att man ska försöka omge sig med så mycket folk man känner som möjligt när man gör en film.
Jag tycker det låter skitbra.
Ja. Kör på det.
Men det måste ju vara jävligt skönt att den har inte visat i Sverige ännu. Det är första festivalen och den vinner. Det måste vara en rätt skön våg nu och liksom.
Herregud. Ja.
Eller?
Helt underbart. Ja. Helt underbart. Jag är helt så här, det är också att jag menar, nu är det officiellt att den liksom, den kommer ju ha premiär i Frankrike innan Sverige. Mm. Och för mig, det är ju 2 marknader som är de liksom. Visst, Sverige, det är jätteviktigt och det är hemma och så vidare. Men Frankrike och USA är de 2 stora filmnationerna. Och den går upp i juni i Frankrike och den kommer liksom gå upp stort där. Och, så att jag känner så här att den här filmen är en historia som, för den är inte för alla. Jag är inte liksom så här, jag kan tänka mig man kommer komma hem och bli sågad, intressant misslyckande igen liksom, inte vet jag. Det är, alltså, jag är öppen för det. Men om vi säger så här, det kommer svida lite mindre.
Ja.
Nu.
Du har lite pansar.
Ja,
lite
och jag läser inte recensioner, utan jag får ju, och det har jag ju lärt mig, jag, verkligen, det är ännu farligare att läsa bra recensioner. Man börjar tro på sin egna.
Men och nu kan du ju också helt ge dig in i att vara med i matlagningsprogram och annat här.
Och poddar. Och
du har ju ett års frikort nu och bara vara med vad fan som
helst. Äntligen får jag kliva in i offentligheten igen och bara bli känd. Ja, för det är ändå det som är det absolut viktigaste.
Ja, men så kan du gå där i skrapan och de tror inte att du snattar liksom.
Ja, och folk kommer fram och säger, fan,
är det du?
Jag såg dig på tv igår och det känns så underbart. Ja, nej, men jag har verkligen längtat, och det, nu har jag frikort. Så ni får ju säga till mig någonstans där, alltså om vi säger någonstans runt den 20 januari 2018 när ni ser mig dyka upp i något lekprogram,
just
det. Då får ni bara så här,
vänta, kasta bollar på.
Brotta ner mig och hålla fast mig tills.
Men, nu kör vi.
Vi har ju
profilen har vi börjat kalla det.
Ja. Ja. Mm. Profilen.
Ja.
Ja, det är att jag frågar Andreas lite frågor
som jag svarar på.
Som man svarar på.
Ja, det är ett helt nytt grepp.
Ja. Mm. Vad är Tarek för djur?
Han är en uggla.
Ja. Mm. Vad är han för färg?
Svart.
Vad tycker
du? Jag tror aldrig har du någon annan färg. Ja, nu är det en blå tröja på idag, säger jag. Men okej då.
Ja. Ja, men det är inte så att han har en Hawaii-skjorta. Har inte sett honom.
Nej, men presenttips.
Vi lägger baka så. Vad
du,
är han för dryck?
Nej, vänta. Jag hade väldigt mönstrade, fina, färgade skjortor.
Tills jag blev tillsammans med den där sångerskan som bara sa så här: Tarik, du är inte från Brasilien.
Och den där sångerskan har gjort en låt som heter I Follow Rivers. Det är inte Charlotte Perrelli. Det är en annan.
Nej, just det. Det är det faktiskt inte.
Menar du att jag har varit tillsammans med Charlotte Perrelli?
Nej, det är, har du varit det?
Nej.
Jag tror ni är här.
Ja, vi går vidare.
Vad är han för dryck?
Han är någon kubansk rom.
Ja, en lite rökig variant kanske, eller?
Nej, ganska söt men ändå djup liksom, mycket djupa toner.
Om han då var, vi ställer två frågor. Om han då var en regissör i USA, vem var han då? Vem ska han vara?
Jag har funderat ganska mycket på det och det var inte helt lätt för att du gör ju, det känns rätt mångfacetterad liksom, gör rätt olika grejer, men Richard Linklater landar jag på att du är.
Kan du förklara för våra lyssnare vem fan det är?
det är en av mina favoriter. Han gör ju också filmer som kanske inte är för alla alltid, men som är ganska olika ja också.
Ja. Ja.
Men det är bara att googla honom.
Ja,
det finns,
googla.
Finns mycket bra att se där.
Det var det, va?
Är det ett fint sätt att ladda ner filmer av honom, eller?
Nej, man googlar honom för att se vem det är och vad han har gjort, och sen så får man hitta någon streamingtjänst eller något som har de här filmerna.
Jag tänker mer att han är, för jag tror att vi har pratat om det, att en av dina favoritfilmer är Dumbo. Det är väl din, eller det kanske är din favoritfilm. Men han, regissören som gjorde den, han jobbade fram till han dog 1980. Jag tror han var 85 bast när han jobbade. Ser du dig själv att du kommer att hålla på med film så länge?
Nej.
Inte?
Nej, det kommer jag inte.
Han gjorde, jag tror att han gjorde 31 filmer. Han gjorde mycket Disney och sådär. Men och har du gjort tre filmer på, eller två filmer på tre år? Det är ganska mycket.
Det är väldigt mycket, det är för mycket. Jag skulle, nej, jag tror inte att jag kommer. Jag tror jag kommer börja skriva. Det är Young Man's Game, alltså regissera. Det är inte något.
Woody Allen kör ju fortfarande.
Ja. Och det kan man ju fråga. Nej, men Woody Allen, det finns några bra exempel, och han gör så mycket, så every now and then gör han ju faktiskt fortfarande bra filmer. Ja. Men jag menar, det är tufft att göra bra film, alltså när man är
äldre. Det är tufft att göra film, punkt.
Ja, det är det. Det är
att de någon gång blir bra.
Ja.
Vi har också ett nytt inslag som heter fem snabba frågor.
Ja.
Nej,
det visste inte jag. Så att, take it away, Stocks.
Ja. Och det här är det som kommer till dig. Du får se om du kan svara direkt eller om du behöver tänka lite. Men jag tror att det kommer gå bra. Om du fick regissera ett manus som var bra, men filmen var dålig, vilken hade du gjort om då?
Oj, svårt. Fan, svårt. Svårt.
Tänk på den lite då. Ja. Ja. Din absoluta favoritskådis i USA. Kan bli dålig stämning om du skulle säga i Sverige, med att vi,
du känner levande små. Eller död?
Nej, det kan vara vem fan som helst.
Alltså, jag är så klyschig att jag måste säga Marlon Brando.
Är det, kanske det kan vara, om du fick vara en skådespelare, vem hade du velat vara då? Vilken som helst. Det får inte vara Fares.
Ja, men då är det ju Alex Stocks.
Givet.
Ja.
Oh, shit, vad roligt det hade varit då. Har du någon gång sagt så här: jag är regissör, jag borde komma in här?
Nej, jag har fan inte det.
Aldrig?
Nej, jag tror faktiskt aldrig jag har gjort det.
Nej.
Jo, vad fan, det är klart jag har på mina egna visningar på festivaler. I'm the director that did this film, I have to come in. När jag glömt den här akkrediteringen. Jo, för fan. Usch, ja.
Okej, sista frågan. Vem skulle du vilja bli kompis med? Du kan egentligen svara på vem som helst där. Om det är någon som du inte är kompis med, så någon som du ser upp till, eller någon som du skulle vilja liksom hänga med.
Barack Obama, alltså.
Ja, det är ett bra svar.
Ja, det är väldigt bra svar.
Och du får, den här då, om du fick regissera ett manus som var bra men filmen var dålig, vilket hade varit? Är det svårt?
Det är assvårt. Däremot så kan man säga att det finns ju, jo, men det finns många filmer som jag tycker skulle kunna uppgraderas.
Ja, om man säger så då. Är det någon film du skulle vilja göra en remake på?
They Live av Carpenter. Den skulle vara, det är liksom, Alltså det här låter så jävla keff när jag beskriver det, men det är så här att de, det handlar om en där folk har liksom, de har byggt upp en helt alternativ verklighet. Om de sätter på sig ett par solglasögon så ser man vad som egentligen pågår, att alla makthavare egentligen är ödlor. Det är en så här Carpenter classic liksom, mm. sci-fi skräckis som, ja men den skulle jag, den, för att det finns ju filmer som man har sett så många gånger. Alltså, jag som tänkte på liksom, jag och Fares snackade om så här, vilka filmer som har påverkat en mest. En film som jag tror har påverkat mig allra mest, det är Det stora blå, som man, ja men det är liksom mer än en film. Det, alltså jag verkligen levde den filmen. Jag så här, tänkte, åh, jag är Jack Majol, jag vill vara Jack Majol liksom. Så såg jag om den för några år sedan och bara, herregud, det här är en Staffan Hildebrandt-film. Mm. Alltså det här är liksom, det finns fortfarande jättefina scener och så här, men det, generellt är den faktiskt nästan en kalkon idag när man tittar på den. Mm. Men det säger så mycket om kontext, att när den kom, när jag var tonåring, då jag tyckte den var så jävla bra. Alltså. Så att den filmen skulle vara jävligt kul att göra om, så som mitt minne av filmen är.
Mm. Mm.
Det, fan, det är fan en bra idé. Göra om Det stora blå.
Ni vet vad ni hörde först. Ja. Crowdfunding-kampanjen.
Men vi har ju också en till grej. Vi ska inte ta läsat, tror jag inte vi ska ta. Va? För jag har ingenting där.
Nej, vi har ingen sån läsutmaning till.
Men däremot uppdraget.
Ja.
Har vi. Jag har ett uppdrag.
Ja.
Vi har ju ett förslag här. Och det är att vi vill ju då att under 2017 att du ska föreslå, skriva ett mejl till Alexander Skarsgård och Fares, att du vill göra en film som heter Cats med dem. Och de ska vara utklädda till katter i ett litet rum och att de ska utforska varandra. Och utforska varandras kroppar.
Utforska
varandra och varandras kroppar. Och det ska liksom vara helt seriöst. Du får formulera det hur du vill, men det ska liksom vara ingången i det då, att det ska vara ett mörk studio någonstans i liksom Hornstull. Det är bara en kamera, det är ni tre, och du vill gå in i ditt inre liksom och utforska, för du älskar katter på något sätt.
Ja, jag gillar verkligen katter till att börja med, men på riktigt, så att det är lätt. Ja, men absolut. Men vad är liksom, vad sen ska ni läsa upp
sen
deras svar?
Sen ska vi ha deras svar. Exakt.
Om de inte svarar då?
Ja, men de kommer ju svara. För du måste formulera så att jag har nu fått pengar för liksom. Du måste bygga upp det som att det är värsta grejen liksom.
Ja.
De lyssnar inte på den här podden ändå, tror jag.
Men, och vi alltså, och blir det här av och en succé, så äger vi de materiella rättigheterna.
Ja, exakt.
Det här är ju direkt från Stocks sjuka hjärna.
Så helst skulle vi vilja att du provfilmade för Snabba katt som vi kunde visa på Instagram. Jag tror inte att det kommer vara så populärt.
Det ska man inte vara. Han har ju en gedigen teaterutbildning, och där är ju första steget att man ska bli av med alla spärrar för skam.
Jag har ingen fråga att han inte kommer göra det bra. Det är mer att se honom slicka sig på händerna som en katt och mjaua, som jag tror kommer vara. Så kommer vara rätt komiskt. Men du får välja själv. Vill du provfilma Fares eller vill du skicka ett mejl, så får du köra. Men det är
jag vill provfilma både Fares och Alex. Jag vill göra ett chemistry test med dem två för att se om det verkligen håller.
Som katter. Ja.
Antager du utmaningen?
Absolut.
Antager det kanske?
Absolut.
Ja.
Ja, självklart. Det är grymt.
Då ser vi fram emot det.
Vi ser fram emot det.
Tack så jättemycket
för att vi måste ju säga som vi alltid säger. Ja. Varför du är här. Det brukar vi säga i början också.
Ja, det brukar vi säga. Just det.
Jag brukar säga, kan du säga det?
Ja, det kan jag göra. Alltså, varför du är här, varför alla som är här är ju för att det är personer, nya personer som vi ser upp till och respekterar. Det har känts som det har framkommit under det här avsnittet att vi tycker du är fantastisk. Men det tycker vi i alla fall. Och det är också viktigt att vi säger det, att vi liksom har en stor kärlek till dig.
Åh, tack. Jag älskar er också.
Ja, härligt.
Tack. Och vi önskar dig såklart lycka till med den svenska pressen, så att du inte får en, vad du sa?
Sur uppstötning.
Nej, vad var det du sa för recension?
Ett intressant misslyckande.
Det kommer ju inte hända. Det kanske dåligt slut.
Ja, det var lite
Ja, men säger du rätt slut då?
Ja, stort lycka till med filmen och framåt. Och ha det så fint.
Vi ses.
Hej då.
Tja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.